En podcast från Aftonbladet.
Imorgon presenteras av Lidl.
Han var ju övertygad om att det inte var någon utvisning, och sen får han en fuck you-grej eller någonting i stängd övelse, och då blir han förbannad och tar den utvisningen.
Hockeymorgon extra tillbaka, nytt år 2025, och jag måste väl med svansen mellan benen börja med att säga att ja, jag och jag tror att vi alla ber väldigt mycket om ursäkt, för vi lovade ju faktiskt ett avsnitt i mellandagarna, men så blev det inte. Det var mycket annat som stod på schemat helt enkelt. Ros Abris i vanlig ordning, välkomna tillbaka till Hockeymorgon extra.
Tack så mycket. Men senast så känns det som att hela Sverige bara dog i 2 veckor.
Jag vet.
Det känns som att man kunde inte få tag på någon hantverkare. Alltså ingenting hände. För alla hade tagit ut liksom kompledigt under de här dagarna. Man började bara ta typ 4 dagars semester, så var det ju ledig i 2 veckor.
Mm.
Så att det, jag tror inte man ska vara för hård mot oss. Utan det kändes som att allting bara hamnade i ett vakuum.
Sen måste jag väl tillägga att jag faktiskt jobbade 2 veckor i sträck, ja. 14 dagar i sträck. Så att jag var väl en av de här få, då, Thomas, som inte ingår i den här kategorin som du räknade upp nu. Men många av er andra hade det skönt här, förstås.
Ge oss bästa minnet från JVM 8, va? Nämn en grej, det behöver inte vara hockeyrelaterat. Men vad kommer du berätta för barnbarnen om 20 år?
Nej, men det är ju häftigt ändå att vara på plats när Kanada spelar sina matcher. Nu gick det ju inte så bra för dem, men det blir ju hockeyrelaterat det här nu då. Men jag tycker ju att det är magiskt när det är liksom 18 000 åskådare på plats. Så det liksom är bara rödvita kläder överallt, och det är den här typen av hockey som är. Så den blev man förälskad i redan första gången man var på plats, och det är lika starkt fortfarande.
Mm. Man är väl inte riktigt kanadensare förrän man har upplevt ett JVM, visst är det så?
Lite dålig koll på det faktiskt, men jag vet ju att deras premiärminister, att Trudeau, avgick i alla fall efter förlusten där i kvartsfinalen. Så att, sen om det var riktigt bara den anledningen vet jag inte, men hockeyn är stor i Kanada, och vi analyserar Sveriges semifinalförlust här, men det kan ju gissa vad som händer i Kanada efter 2 raka kvartsfinalförluster, och hela utvecklingssystemet sätts under lupp där, och med all rätt skulle jag säga, för Kanada har inte varit bra 2 år i rad här nu, och det är ju anmärkningsvärt att en sån stor hockeynation inte ens tar sig till semifinal 2 år i rad.
Mm. Men vi kan väl låtsas att det var därför han avgick, det blir ju mycket roligare och mer spännande då.
Ja, visst heter han Trudeau, va?
Ja, jag tror det.
Ja, jag tror det.
Ja, vi
får klippa annars.
Men vet ni att förr i tiden, för massa år sedan, om man bodde i Ottawa och ställde frågan till Siri på iPhone, vem är Gud? Så svarade Siri Daniel Alfredsson.
Nej.
Sägs det. Så, alltså, är han stor fortfarande, Ottawa, Alfie?
Ja, men det är han. Det var Alfie-tröjor, och det var bilder på honom, och det var såna här plakat som folk höll upp och lite sådär. Så att, nej, han är stor där i Ottawa, med all rätt ska jag väl säga.
Vi ska inte fastna i IVM så mycket, men jag måste ju ändå ställa frågan från det svenska perspektivet, och vad tar du med dig därifrån?
Det var väl mycket som det har sett ut, tycker jag väl. Gruppseger eller grupp där man går av ren i gruppen, och sen så slutade med semifinalförlust, och ja, nu var det även förlust i bronsmatchen, vilket skulle man titta på en standardturnering under de här 15 år jag var på plats, så är det ungefär så det har sett ut då. Så att jag tycker väl att det är lite synd. Jag tror att med lite små justeringar så att man kunde ha gått förbi Finland och nått finalen. Det gäller att ta de där lägena när man får dem. Jag tyckte verkligen att det här var ett sånt läge i alla fall att nå final. Så att ibland har man känt att vi har inte riktigt räckt till. Vi har inte haft laget för det, men då kände jag väl ändå att det var inte sämre än de övriga 9 lagen i alla fall. USA var väl kanske, hade väl blivit tufft i en final, men att ta sig dit i alla fall tycker jag hade man skulle kunna ställa sig en krav på det här laget.
Mm. Visst är det nästa kull som man är lite orolig för, eller är det kullen efter det?
Nej, men det är helt rätt. 2006-kullen är jättesvag, och vi hade ju bara 3 spelare med födda 2006 i år. Så att, och det har jag aldrig varit med om i alla fall, att det är så få underåriga med i en turnering. Så att vi kommer att ha ett väldigt oerfaret lag nästa år, och det brukar väl kanske inte vara någon vinnande kompott.
Mm. Det är väl häftigt. Man brukar säga att Brasilien styr fotbollsvärlden och att Kanada styr hockeyvärlden. Men nu i min bok så är det USA som är talangfabriken nummer 1 i hockeyn när man är med vunnit två år i rad. Det tycker jag är intressant, för så har det aldrig varit.
Nej, och man är väl lite favorit på förhand i Four Nations också, så det är väl inte bara på juniorsidan, utan USA har ju haft ett väldigt framgångsrikt liksom juniorprogram, och även de spelarna har ju blivit äldre nu som inledningsvis var med i det här, så att USA känns ju starkt rakt igenom, även på damsidan ska vi säga.
Ja då, men ska vi släppa Kanada, vi släpper JVM, vi blickar framåt och vi ska landa väl tillbaks på svensk mark här. Och Ros, du skrev ju, vi måste prata om Linus Eriksson. Vi måste prata om Linus Eriksson. Varför måste vi det?
Jo, för att jag och Abby skrev ju en sån här sillisurr i fredags att Timrå var på väg att värva en JVM-forward från Djurgården då. Och vi syftade ju på Linus Eriksson till nästa säsong. Och det här slutade med att Djurgården går bananas och liksom bara typ liksom slänger ut honom på gatan och att han inte får kvar och att han hamnar i, ja, redan nu i Timrå. Och jag kan tycka att det här, alltså det är en vardag. Jag tror att alla som håller på med hockeyn på lite nära håll som jag precis gör, så är det här en vardag. Lukas Elvenäs är klart för Växjö. Spelare byter klubbar lika ofta som vi kanske byter t-shirts, och så har det alltid varit, och i ett omklädningsrum är inte det här något problem. Man hanterar det. Jag tycker bara att Djurgården överreagerar. Och jag undrar om Viktor Eklund skulle bestämma sig för Färjestad eller Frölunda nu under våren. Hur agerar Djurgården då? För han är ju en större stjärna i Djurgården än vad Linus Eriksson är. Jag tror att man kunde offra Linus, men man kan inte offra Eklund.
Är det rimligt att bli så pass bitter?
Det är väl upp till varje klubb. Jag vet inte riktigt om det... De har ju valt det spåret där. Och jag vet inte, det kan nog vara tufft att hålla den linjen konsekvent skulle jag tänka. Men det jag liksom har hört från Djurgårds håll är väl att man var väldigt besviken på. Då. Nu har vi bara hört den ena sidan, ska vi säga det här. Men att man upplevde att det hade inte varit någon dialog om det här. Att man inte riktigt hade fått vara med i Linus Erikssons framtid på något sätt och haft en diskussion då. Men det är som Thomas är inne på också. Vi vet ju inte exakt hur det ser ut med sån som Lukas Elvenäs heller. Hur öppen man har varit med Leksand där och att man är beredd att byta. Men min uppfattning är väl oftast att det ändå är någon typ av dialog och samtal innan kanske det blir det här. Att man ändå känner lite grann på varann och så. Men så verkar inte vara fallet nu, och det tror jag väl är bakgrunden till Djurgårdens ilska. Men jag tror också att man lär lämna kanske känslorna lite utanför när man jobbar på professionell nivå i en klubb. Men sen har ju väger ju varje klubb frågan naturligtvis att göra vad man vill. Men ska man hålla den här linjen konsekvent så kan det nog bli många svåra fall framöver.
Då kan man ju fundera på om det här gäller åt båda håll då. Vi säger att någon annan spelare i Djurgården upplever att han inte har hört ett ord från Djurgården då. Ska han då kunna gå upp till Vikegård och säga, nej men nu lämnar jag för att jag har inte hört någonting från er, så att nu vill jag byta arbetsgivare. Jag vet inte om den spelaren skulle bli så bra i mottagen av Djurgården då. Så att, jag tycker att det är lite konstigt, och det som är så surt också, jag läste på Facebook och på X att Djurgården och Vikegård tokhyllas för det här. Att det är så bra att man står på sig och ut med packet och var rätt, och han kickar ut honom på gatan. Djurgården och Vikegård får ju så många bonuspoäng av det här, och det stör mig lite.
Ja, alltså om vi ska ta fram något positivt i den här affären då, så känns det väl ändå som att det blev en ganska bra lösning tror jag för Linus Eriksson ändå. Det är ju inte så att han hamnar på gatan, utan han hamnar ändå i en klubb som verkligen tror på honom och som är beredd att betala honom en rejäl ersättning för att spela där kommande säsonger. Och kommer dit redan nu då och får liksom bekanta sig med allting. Och jag tror inte han hade haft någon stor roll i Djurgården de här månaderna som kommer nu, oavsett om det här hade hänt eller inte.
Jag och Erika bryr sig om människan också i det här. Han är väl 18 år och han måste väl gå sista året på hockeygym.
Ja, men alltså är det inte just människan jag bryr mig om i detta när jag säger att det här blir bra för Linus Eriksson? Eller
att flytta bara hemifrån, inte kunna ha bra möjlighet att gå klart sista året på gymnasiet och rivas upp mitt i januari och så vidare. Är det bra för en människa?
Vadå, finns det inget gymnasie i Sundsvall?
Jo, inte helt hundra, men jag tror att han har gått med dem som ett år äldre där, va? Då har man gått ut gymnasiet. Ja. Så att,
ja, nej, men jag bara hoppas att människan mår bra i det hela.
Ja, hade människan mått bra om man inte hade fått spela Djurgården då, suttit på sidan om och spela med I20-laget där. Så att, nej, jag bryr mig verkligen om människan, Thomas. Det finns verkligen ett stort hjärta som pumpar för Linus Eriksson här. Och jag tror att det här på något sätt ändå blir bra för honom. Att det blir på det här sättet. Sen hoppas jag att folk sansar sig i diverse forum och sociala medier, och det kan man säga rent generellt, och om man överhuvudtaget ska skriva den här typen av grejer, har man uppviglat till mer våld och mot den här människan. Vi kanske ska tänka på människan och inte skriva den här typen av saker, Thomas, eller vad tycker du?
Det blir inte många texter från dig och mig framöver.
Nej, men vi måste tänka på människan.
Ja,
du är en stor humanist. Jag börjar känna mig mer och mer mjäkig med det där.
Ja, men det är klart att vi ska göra vårt jobb, men det är väl tråkigt om det blir negativa konsekvenser av det hela. Och jag är ju lite besviken på Wikegård i det här fallet. Jag tycker att han har matat på lite för hårt i det hela. Men det är som det är. Vi får hoppas att Djurgården kommer ur bra det här, och Timrå får en bra hockeyspelare och att Linus blir en bra människa.
Men jag som sänder mycket våran systerpodd, eller en annan Sportbladet podd som heter Sportbladet Daily, där brukar vi prata oftast om ett ämne, ganska tydlig vinkel, typ en person, nästan ett personporträtt ibland. Men hur bra kan Linus bli då? Då måste jag ändå ställa den frågan, för det brukar jag oftast göra i Sportbladet Daily.
Hur bra Linus kan bli?
Ja.
Ja, nej, men han kommer säkert bli en bra SHL-center, det tror jag. Han är ju klok och sådär, sen kanske inte han har... Får se om man har liksom spetsen för att nå hela vägen till NHL och sådär. Men på sikt så tror jag att han kommer att bli en bra SHL-spelare. Olli Jocke, men är ju lite känd också för att förädla unga spelare då, som kanske inte är superhypad och sådär. Så och det är ju som sagt hela organisationen med Jokinen och Kappanen och Kent Norberg tror ju på Linus. Och det är ju ett jätteplus, tror jag. Och... han kanske inte är helt redo för SHL-spel nu, men jag tror att Timrå ändå kommer att matcha in honom försiktigt här i SHL och använda den här tiden till att låta honom känna på det här. Och jag tror på sikt så kommer han bli en nyttig SHL-center.
Och med det så ska vi till Hockeyallsvenskan och alla lån där.
Ja, precis. Det kom. Ja, nej, men absolut. Det har ju varit en debatt hemma. Jag har följt den lite grann och den har väl accelererat här under december månad framförallt då, och nu in i januari här, för att jag räknade till om det var 13 lån totalt den här säsongen, varav 10 är i december, från december och framåt då. Och jämförelsevis så var det väl 9 stycken förra säsongen om jag har räknat rätt på hela säsongen då. Så att det är ju klart att det är en trend det är ju en trend att det blir fler spelare, det lär vi ändå kunna slå fast. Och Skellefteå sticker ju ut här, de har lånat in 6 av de här 13. Att det är mer stort på alla hälften då. Så tycker jag det är lite tråkigt att det är mycket topplag eller tippade topplag i Allsvenskan, med Karlskoga, Södertälje och Oskarshamn då, som är de tre klubbarna som sticker ut när det gäller att låna ut spelare till SHL. Jag ska inte toksåga. Det är klart att i vissa fall kan det ju bara finnas en poäng med att låna spelare. Men jag tycker att det är liksom på väg att spåra ur, om jag säger så. Jag tycker att det blir för mycket. Och jag tycker att det liksom man pissar lite på supportrarna, tycker jag. När man lånar in en spelare till en klubb ena dagen. Typ Hampus Karlsson som spelar då mot... Eller med Skellefteå mot HV och sen lånas ut till HV och spela med dem. Alltså då blir det lite Kiviks marknad för mig faktiskt. Och jag tycker inte att det här är någon jätterolig utveckling.
Mm. Det finns två saker som jag tänker på när vi berör det här ämnet. Det är ju att Hockeyallsvenskan måste ju bestämma sig om man vill vara lite som AHL är till NHL. Det vill säga liksom någon typ av liga som producerar spelare som sedan går vidare. Och den andra saken är ju att jag har egentligen inga problem med det här. Jag gillar inte regler. Det är väl klart att om det står 90 så kör jag 90 på en 90-väg. Men jag tycker inte att vi behöver ha så många förbud. Och vill spelare bli utlånade och vill klubben göra det och vill klubben låna in det. Ja, men kör då. Det är väl bara lite roligt när det händer saker. Sedan Skellefteå sticker ut, men det är ju för att de har haft en sån brist på backar främst då. Den här säsongen. Men jag tycker inte, jag har inga problem med det. Jag tycker bara att det blir att det blir ja, en till nivå, att det händer någonting. Och jag tycker om när det händer saker i hockeyn.
Det som förvirrar mig...
Liksom, ta det, Rika, kör du.
Nej, men det som förvirrar mig, det är vad man bestämmer sig för. Om man ska ha två stängda ligor som går för sig själva, eller om det ska vara då... Alltså, vad ska man säga, allsvenskan som är under SHL, då måste ju målet för de flesta spelarna som har möjlighet vara att komma till SHL naturligtvis. Och då får man väl bestämma sig vad man vill vara för någonting. Antingen stänger
man... Man har ju alla möjligheter att gå till SHL, men det är ju mellan säsongerna på något sätt.
Ja,
då är det ju fritt, oavsett om du har kontrakt eller inte, så kan du ju gå till SHL. Och det är väl de här snabbjobben som jag har lite problem med. Och det handlar väl mycket om att jag vet att det är många supportrar som lägger väldigt mycket av sin själ och liksom på sitt lag. Och så helt plötsligt så ska jag liksom de här topplagen i allsvenskan och låna ut några av sina spelare bara så här även natt till SHL-lag. För mig så blir det lite så där, då ska han åka runt i en Frölunda-tröja eller Skellefteå-tröja. Jag vet inte, jag har lite svårare för det där än vad Thomas har. Jag tycker att vi ändå måste vårda det här. Jag tycker att det är det som bär svensk hockey på något sätt. Sen kan jag tycka att det är avarter i supportkulturen också, men just det här engagemanget som finns runt de här, vad blir det nu då? Ja, 28 klubbarna i SHL Allsvenskan, det skulle jag vilja säga är unikt, och det tycker jag vi ska vara rädda om också. Man ska vara jäkligt försiktig, tycker jag, och jag tycker att det är lite dålig touch av vissa klubbledare faktiskt, som inte riktigt förstår den här utan bara ser det i den kast. Jag tycker att SHL-klubbarna är för snåla med vissa av SHL-klubbarna är för snåla med sina trupper. Jag tycker att det där ligger alltså, de måste se till att de har, jag menar Skellefteå, hade man 4 eller 5 seniorbackar när man gick in i serien, får långtidsskador på Forsfjäll, man får Arvid Lundberg skadad. Man försöker ju, alltså man ersätter ju dem inte. Tog man in amerikanen här i december eller slutet på november, först då börjar man ersätta. Så att där tycker jag SHL har liksom medel för att kunna ha lite större trupper.
Ja.
Jag ser mycket hellre att man i så fall lånar ut spelare som inte får speltid till allsvenskan. Det blir ju ett mer naturligt system, tycker jag. Så.
Jag sitter helt tyst för Ros ville ta ton. Och så tänkte jag, nu ska jag inte prata
jag
i mun på
väl,
honom.
Jag tänkte fundera på om vi ska flyga vidare till nästa ämne. Men det jag kände bara, det är väl samma sak också när man ser att jag såg Djurgården har gjort någon spelarförlängning här. Eller förlängning med en spelare, och Bofors har gjort det, Karlskoga har gjort det. Ja, men är spelaren riktigt bra och gör en bra säsong, så kommer han lämna SHL ändå. Det vill bara acceptera. Just nu så har ju Hockeyallsvenskan en plats i näringskedjan som är klart under SHL. Och då, de här lånen blir ju ett sätt också för spelarna att visa upp sig. Det här kan jag göra på SHL-nivå.
Jo, men det kan de väl göra i allsvenskan. Men det här att fladdra runt i massa olika klubbtröjor tycker jag blir konstigt liksom. Vi hade väl en väldig debatt runt den här supporterkvartetten som var på den arenan där som med lite olika halsdukar och tröjor och allt vad det är för någonting. Nej, jag tycker man ska vara försiktig med det där. Spela liksom i en Oskarshamnströja ena dagen, Skellefteå-tröja nästa dag, HV-tröja tredje dagen. Liksom. För mig blir det fel.
Ja, jag tänkte dra en jämförelse med fotbollen, men sen så bestämde jag mig för att inte göra det och vandra vidare till ett ämne som jag tycker är det mest spännande på dagens agenda, och det är dåliga domare. Jag är så spänd på vad ni har att säga om detta. Ska ni kritisera domarna nu? Det ska bli kul.
Ja, men jag ringde ju Abris här om det var i söndags eller måndags eller någonting, och så var jag lite berörd av lite händelser i helgen här. Det var ju Leksand som gick bananas mot domarna i Karlstad, och sen hade vi Anton Blomqvist som gick bananas på en presskonferens mot domarna. Och sen satt jag och läste domarnamnen för mig lite, och då kände jag i alla fall att det är en stor generationsväxling i domarkåren. Och så ställde jag mig frågan, är domarna sämre 2024-2025 än tidigare? Och du vet, jag har inget svar på frågan. Jag kan inte. Jag frågade Abris och nej, men du sa väl, du får berätta själv vad du tycker. Men,
ja, nej, men jag tror att domarna föregjorde enormt mycket misstag faktiskt. Till och med liksom Dag Olsson, Kuben Andersson, Lärking, Rådbjerg. Men alltså, skillnaden idag är ju att allting uppmärksammas ju så fruktansvärt mycket. Det finns ju liksom giffar och ruta på alla situationer. Det finns en möjlighet att videobedöma för domarna, vilket gör att den här friheten att liksom själv kunna bestämma matchen på något sätt och händelserna och hitta en rytm i matchen har ju blivit mycket svårare för domarna också idag. Jag menar, gör ett misstag idag så blir du liksom lynchad. Jag menar, det fanns ju inga bildbevis alls för 15-20 år sedan. Så att, jag tror domarna är mycket bättre, men jag tror att situationerna har blivit svårare med det här videobedömningen. Sen är de Det jag kan tycka blir sämre är väl den här förmågan att liksom den mänskliga sidan av det, att liksom kunna ha en dialog, en vettig dialog. Där finns det många domare som har en bra dialog. Jag ser jättemånga matcher där det sköts klockrent liksom sådär. Men den har nog blivit lite sämre, men det tror jag kanske i samhället i stort lite grann också, att man inte riktigt, man skickar väl sms till varandra numera istället för att prata med varandra och sånt här. Så att,
eller skriver Slack-meddelanden.
Snap. Ja, eller snap. Så att det är liksom
har du
förmågan har du snap, att vara kommunikativ kanske har blivit sämre, och det tycker jag nog att hålla med om.
Jo, har du snap?
Jo, jag har Snapchat då, som det heter.
Men har Abri snap? Den var
nej, jag får inte ha det för mina barn, säger
jag. Aha, oj. Nej, men det har blivit en trend igen. Snapchat dog ut lite ett tag och nu har det blivit, det här är verkligen ett sidospår, men nu har det blivit en trend igen för att många så här, influencer och offentliga personer har börjat vlogga via Snapchat istället. Men jag måste säga att det är så fruktansvärt mycket reklam när man tar sig igenom och bläddrar igenom de här liksom stories eller berättelsen, eller om man ska kalla det på översättning till svenska, så det är bara jobbigt att titta på. Hur som helst, det var verkligen en parentes.
Det är en bra parentes, för att det är ju hela samhället som blivit sämre att kommunicera. Vi pratar ju aldrig telefon med varandra, vi tre, och vi skickar meddelande på Slack. Och det är väl klart att då kan man ju inte gnälla på domarna att de också är en del av samhället och liksom väljer att stå utanför en kommunikation, utan det blir mer en information från domarchefen. Så att det är ju liksom samhället stort som behöver kanske synas och säga att men, vi måste prata med varandra.
Men jag har två saker som jag måste bara få ta upp. Det ena är, det här måste vi få hjälp av våra eminenta lyssnare. Alltså jag tänker på den här Jonathan Eng-situationen där, om vi tar den. För det var den mest uppmärksammade. Där han blir nedgjord av Elias Rosén, inte får med sig en utvisning, blir jätteförbannad och skriker till domaren. Och där har jag förstått det som att där borde ju domarna ha visat bollkänsla och...
Hookkänsla.
I och att han har gjort fel så skulle han ju inte ha tagit en misconduct. Men jag tänker så här, alltså, visste domaren om att han hade gjort fel då? Det kan han ju inte ha gjort. Han var ju övertygad om att det inte var någon utvisning, och sen får han en fuck you-grej eller någonting i stängd övelse, och då blir han förbannad och tar den utvisningen. Jag kan ha missuppfattat, jag kan ha helt fel i det här, men hör gärna av er och berätta liksom om jag är fel på det.
Nej, det är väl helt klart att i det läget när domaren tar en abuse-utvisning, så har ju domaren den liksom inställningen att Eng har gjort någonting fel på isen. Så enkelt är det ju. Och så vidare. Jag kan ju bara tycka att det är knepigt när det är fyra domare på isen, att man inte ser det. Igen, jag kanske färgad av alla giffar och bilder som skickas ut, men den är väldigt tydlig att Eng är ju före i situationen. Han ska egentligen inte kunna bli utvisad i den situationen.
Men jag tänker ju också så att... Alltså... Fel blir, ibland missar jag spelare upp ett mål, och jag skrev William Eklund istället för Viktor Eklund i en text från IVM och sådär, och det kan man ju fundera på hur fan man kan göra det och så vidare. Jag skriver värre fel än det, riktiga blackouter, och jag tänker domarna måste väl också få blackouter ibland, eller är de...
Men är de blackouterna fler nu än tidigare år?
Nej, jag tror inte det. Jag tror det har att göra med alla bilder. Och sen upplever jag att samhället också har blivit mer att man blir lätt liksom kränkt och känner sig felfördelad, och att man liksom går bananas över domslut på ett annat sätt än vad man gjorde tidigare. Jag vet att Thomas planterade den här idén för 15 år sedan redan, eller 10, det här med det här glastaket och de här som sprang uppe på och dömde och sådär.
Mike Helbel ovakande.
Jag hånskrattade lite åt honom då. Men jag funderar lite grann på om inte ändå måste gå den vägen, för att folk vill ju ha millimeterrättvisa, och det är svårt med människor alltså att få det involverad. Vi kommer aldrig att ha det i sport på det sättet, bedömningssporter. Så att vi kanske får gå till det, att vi har antingen robotar eller någon så här AI eller folk då som alltså folk som inte är på isen som liksom tar besluten.
Jag tycker det blir så läskigt, Abris, för att om vi följer liksom vi följer egentligen, om vi tar det back to the basics, det är ju människor som utför någonting, eller hur? Det är ju hockeyspelare på isen som då ska bli bedömda endast om vi går åt det hållet av robotar. Känns inte det lite läskigt?
Jo, men jag drar väl det lite långt, men liksom, det blir som en motvikt till det här, till alla som, jag förstår att man är känslomässigt engagerad. Jag har pratat om det här med supportrar som brinner för sitt lag, det är klubbledare som lägger sig själv, det är miljoner som står på spel. Jag förstår att man där och då blir frustrerad, inte det. Men vi måste också acceptera att det blir fel ibland. Men det har vi svårt att göra. Och jag tror att det är lite svenskt faktiskt. Jag skulle vilja påstå det. Jag tror att jag tror inte det är lika i Tyskland och Österrike och den typen. Jag vet inte. Jag får bara den känslan. Jag kan ha fel där. Men lite grann att det är så. Allt ska vara exakt. Och det är svårt i bedömningssporter. Det är jättesvårt. Jag skulle säga att det är omöjligt.
Mm. Måste ju bestämma sig. Hockeyfamiljen måste ju bestämma sig. Vill vi ha en 100% korrekt bedömning i tre perioder på en hockeymatch? Eller ska vi göra som vi alltid har gjort, att det kan bli fel? Hockeyspelare kan göra fel, skribenter kan skriva fel, domare kan göra fel. Det är väl det vi måste bestämma oss. Vill vi ha en perfekt produkt, om vi kallar hockey för produkt, eller är vi människor som ska tillverka produkten?
Och då kommer det bli fel. Ja, senaste stunden kan vi känna att det kanske var ännu mer domarsnack för några år sedan med det här med offside i målgården och huvudtacklingar. Och jag kan tycka att den typen av situationer har gått ner. Vi har väl alltid liksom diskuterat runt det här. Nu kanske det är mera så här enskilda händelser, om det är en tripping här eller en tripping där, eller om Kinnimin har sagt det eller inte det, eller om man har blivit, ja, lite mera den. Men det var väldigt, väldigt mycket fokus tidigare också på den typen av situation.
Ja, den här diskussionen gick ju någon helt annanstans än vad jag trodde. Jag trodde vi skulle rata och såga domare. Här så sätter vi oss i någon... Ja, men vi tar väl plus- och minuspolerna här. Så ja. Vi lyfter både negativa och positiva.
Ja, och sen jag tycker ju synd om domarna. Jag har ju bevakat väldigt många hockeymatcher. Och jag rör mig efter matchen i den miljön som domarna rör sig i. Och det finns ingen kategori av yrken som jag sett som har så stirriga och oroliga blickar när domare kommer ut från ett domarrum. Mm. Jag mötte domarna i Leksand häromdagen. De sprang kring med Leksands bröd, knäckebröd som de har fått från arrangörsklubben. De är så oroliga att möta en arg tränare, en arg supporter, en arg, arg journalist också för den delen, som ställer dumma frågor. De är så oroliga när de kommer ut från det domarrummet och letar efter de funktionärer som ska guida dem till bilen och att de ska kunna ta sig hemåt. Och det är ju ingen skön arbetsmiljö att ha. Mm. Håller du med om det? Alltså, hur tycker du att domarna ser ut när de kommer ut från domarrummet?
Nej, men det behöver man väl inte vara någon Einstein för att räkna ut att de är under en enorm stor press. Jag tror på ett helt annat sätt än vad det var tidigare. Och där varje agerande liksom granskas in i minsta detalj. Liksom. Det kan ju komma ut giffa två dagar efter en händelse där man visar att ett misstag då liksom och så vidare. Så att det är ju inte direkt att det liksom när matchen är slut så... Ja, som jag sagt tidigare, förut skrek man på läktaren när det varit ett domslut, men sen var det liksom färdigt med det på något sätt. Nu valsas ju allting, både kvällen efter matchen men även dagarna efter matchen, där man hittar olika vinklar då, på att man kan visa att det här blev fel, det här blev fel. Så det är jättetuff arbetsmiljö.
Sen och vi har väl de domarna vi har också, det är ju när de slutar, för då får vi ju troligtvis ännu sämre domare.
Och det har väl varit min käpphäst också. Vad är alternativet? Där är det väl viktigt. De lägger 35 miljoner SHL per säsong på domare och situationsrum och player safety group och allt vad det heter. Så det är väl klart att det är viktigt att man maximerar de kostnaderna. Är utbildningarna topp? Är domarna toppförberedda? Är tekniken? Kan vi göra någonting mer med tekniken som hjälper domarna och så vidare och så vidare? Det är viktigt att man hela tiden utvecklas. Och där har ju domarkåren ett jätteansvar att verkligen se till att vara på topp. Men man får ju inte heller glömma den här kommunikativa delen. Alltså, de kan ju utbilda dem hur mycket som helst. Om man inte kan hantera liksom det här verbala ute på isen och känna av stämningar, utan bara gå strikt efter regelboken, så blir det inte heller bra. Utan det är ju två delar att vara domare. Du måste ju vara duktig på regler, men du måste ju också vara duktig på att ta människor.
Mm. Var har de bra lön då, så det ska vara värt att göra det här? Men det låter ju inte alls som en bra arbetsmiljö. I alla fall inte det du beskriver.
Hittar du ett skönt flow som domare och det liksom går bra, så är det ju ett bra jobb. Det är ju, alltså, kärnan är helt okej. Okay. Liksom, du behöver inte jobba 7-4. Alltså, du är ju en häftig miljö också på ett sätt där liksom, som jag säkert tror många triggas av. Så att, vi måste ju verkligen uppmuntra bra talanger att bli domare. Annars kommer det vara slut på hockeymatcher också. Mm.
Slut på det roliga, och det är slut på dagens avsnitt också. Och med det så säger jag, vi är tillbaka i en ska vi kalla det, en ny säsong. I alla fall ett nytt år av Hockeymorgon Extra. Hör gärna av er till oss, det gör du på sociala medier. Och med det så säger jag tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen nästa vecka, och det kan jag lova.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.